Det här är P1, Sveriges Radio. Kinesiska utrikesministern på väg till Sverige. Hur tuff i tonen kommer de svenska värdarna vara?
Ja, Helena Groll och Marcus Karlehed här denna eftermiddag. Och 6 års fängelse, det blev domen mot mamman vars 5-åriga dotter dog i en brand ensam hemma.
Så hur kunde socialtjänsten missa alla varningssignaler?
Och sen här i Studio 1 om kärlek, jubel, sorg, men igår tog det slut.
Björn Ranelid och Göran Greider skriver varsin dikt om den svenska VM-resan.
Och sen efter klockan 17, beskedet för bara några timmar sedan, skadestånd för Google, 14,3 miljarder kronor till svenska Pricerunner.
Och så krigets Ukraina och 40-dagars offensiven mot Ryssland. Hur pressade Putin?
Där har ni oss, Studio 1, 2 timmar framåt.
Ja, utrikesministern för ett av världens mäktigaste länder, Kinas Wang Yi, kommer nu alltså till Sverige på lördag.
Det gör han, och det här besöket sker ju samtidigt som spänningarna i handelsfrågor ökar mellan EU och giganten i öst.
Och en annan känslig fråga är förstås det uppmärksammade fallet Gui Minhai, förläggaren med svenskt medborgarskap som ju kidnappades av Kina för 11 år sedan.
Så hur skarp i tonen kommer Sverige att vara? Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Om vi börjar med bara frågan om varför kommer den kinesiska utrikesministern till Sverige?
Det här är en del av en längre resa som Wang Yi gör i de nordiska länderna. Han kommer att besöka även våra grannländer. Och det är också, man kan också se det som ett slags svarsbesök på utrikesminister Maria Malmer Stenergards besök i Peking i höstas, då ju hon var där. Men det är första gången en kinesisk utrikesminister besöker Sverige på 22 år, så det är ju en ganska stor grej. På så vis. Sen varför Peking väljer att lägga den här resan precis nu, det vet vi ju inte. Men man kan ju tänka sig att de här pågående diskussionerna inom EU om att bli tuffare mot Kina när det gäller handel, att det kanske spelar in. Sverige är ju Kinas viktigaste handelspartner i Norden. Och om man ska tolka kinesisk statsmedia så kan man väl säga att där är det ju mycket det som det här handlar om. Man säger att de nordiska länderna är ett exempel på att det finns en alternativ väg att gå. Alltså, man menar ju på att EU har fått panik kring Kinas handel, men att de nordiska länderna är mer pragmatiska i hur man agerar.
Mm, och det där ska vi prata mer om alldeles strax. Men först bara när det gäller fallet Gui Minhai. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard var ju i Kina som du sa i höstas. Har det hänt något i den där frågan?
Inte mycket vad vi vet. När hon var här i Peking i höstas, det var ju faktiskt kring årsdagen, alltså 10-årsdagen av att Gui Minhai greps i Thailand och sen då hamnade hos de kinesiska myndigheterna. Så då var det många som trodde att hon skulle komma med någonting, att någonting skulle hända. Men inte mycket. Hon sa att Sverige hade varit väldigt tufft och krävt att Gui Minhai släpps fri. Men sen efter det har vi inte hört mycket. Vi vet inte hur han mår eller om han lever egentligen.
Och vad gör du för bedömning då? Kommer Sverige ta upp den här frågan?
Ja, Sverige brukar ju ta upp den här frågan, och det här är ju en viktig fråga för den svenska regeringen, och det var ju Maria Malmer Stenergard också väldigt tydlig med. Men samtidigt så är ju det här också den kanske svåraste, mest kniviga delen av den bilaterala relationen mellan Kina och Sverige, eftersom att det ligger där och skaver liksom. Men hon sa också att relationerna hade börjat tina upp lite granna mellan länderna, så att det verkar som att det på något sätt ändå går att prata om de här frågorna.
Stanna kvar där, Moa Kärnstrand. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, också med oss. Du finns just nu i Dublin. Irland tar ju över ordförandeskapet i EU idag. Och hur viktigt är det för EU att Kinas utrikesminister kommer till Europa? Ska vi se om vi har Andreas Liljeheden med oss från Dublin. Vi skulle ju också prata handelsfrågorna som vi var inne på där. Vi ska se. Ibland så kan det vara komplicerat med uppkopplingen. Vi hänger kvar vid dig, Moa Kärnstrand. Om vi går in på, du nämnde ju handelsfrågorna också. Och vad är det som står på spel för Kina när det gäller just handeln med EU?
Men för Kina så är ju den europeiska marknaden väldigt viktig. Alltså Kina producerar ju väldigt mycket varor. Man behöver sälja de här varorna. Och just nu har man en situation där man har svårt att få igång den inhemska konsumtionen. Man har svårt att få fart på marknaden här i Kina. Folk håller i sina pengar. Och sen har man det här småputtrande handelskriget med USA, eller hotande handelskriget i alla fall. Och det här sammantaget gör ju att Europa blir en viktig marknad. Man har inte lyckats hitta några andra alternativa marknader som liksom har blivit lika viktiga. Så att mycket står på spel, och från Pekings sida så tolkar man ju de här hårdare tagen, eller hoten om hårdare tag från EU, som att Europa vill på något sätt straffa Kina. Och man menar att det här är väldigt orättvist beteende mot Kina och de europeiska konsumenterna också, tycker man.
Mm, och vi talade ju innan här på annonseringen, så sa vi Kina, giganten i öst. Alltså, hur mycket överhand har Kina i de här samtalen?
Ja, frågan är om Kina har så mycket överhand egentligen. Det finns nog snarare en ganska stor oro bland de styrande här i Peking, kommunistpartiets ledare, för att EU ska trappa upp det här till något som liknar ett handelskrig. För det vill man inte ha nu. Alltså, den kinesiska ekonomin är ganska utmanad och många är oroade och missnöjda här. Sen så har ju Peking också ett antal verktyg som man kan använda mot EU om EU skruvar åt mot den kinesiska handeln. Man kan till exempel stoppa export av sällsynta jordartsmetaller, så som man har gjort mot USA till exempel. Man har sett att det har fungerat. Man kan stoppa EUs företag från att delta i kinesiska offentliga upphandlingar, som är en väldigt viktig del av verksamheten för många av de svenska företagen som är, eller EU-företagen som är aktiva i Kina. Så att det finns en hel del som Peking kan göra, men jag tror att oron är ändå stor i Peking.
Mm. Då har vi med oss Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Han säger, Andreas, att du finns i Dublin. Irland tar ju över ordförandeskapet i EU idag. Och vi är inne med, pratar med Moa Kärntrand här om betydelsen av handelsfrågorna som ju ska förhandlas av EU. Och i måndags så var det ju ett möte mellan parterna i Bryssel för att förhindra ett handelskrig. Hur gick det där mötet?
Mm. Ja, det har varit en del tekniska problem här i Dublin. Men det här mötet i måndags, det är ju så att EU är ju väldigt pressat, ska jag säga, först och främst av Kinas ekonomiska framfart. Det är många inom EU, många andra länder som menar att Kina konkurrerar med oschysta metoder, statsstöd och så vidare. Och EU har ju hotat med motåtgärder. Men genom det här mötet i måndags så skulle jag säga att man sköt fram kanske de här tuffare åtgärderna, en tuffare linje från EU gentemot Kina. För EUs handelskommissionär och Kinas handelsminister, de menar i princip om en mekanism, sa man, ett diskussionsforum där man ska försöka lösa den här konflikten genom dialog. Man ska ha nästa möte i oktober, så de här tuffare, eventuella tuffare åtgärder sköt man nog fram tills dess. Sen är det klart att vi har hört detta många gånger tidigare, att man ska ha dialog med Kina. Man har haft dialog med Kina tidigare. Frågan är om det verkligen kommer ge någon betydande förändring, något konkret resultat den här gången.
Men det faktum att Kinas utrikesminister nu kommer till EU, vilken betydelse har det?
Jo, men det är klart att det har stor betydelse, för det här är ju någonting som EU har klagat på under många, många år. Och nu vill man ju se en förändring i Kinas handelsbeteende. Och nu satsar man i alla fall här och nu på ökad dialog, kommunikation, för att få Kina att ändra sig. Det är klart att då är de här mötena väldigt viktiga.
Handeln med Kina är ju livsviktig för en del länder i EU. Väldigt många arbetstillfällen hänger på den här handeln. Alltså, hur enat är EU när det gäller att vara tuffare mot Kina?
Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga att EU är mer enat nu än vad man har varit tidigare. Tidigare har EU-länderna varit väldigt splittrade. Men det vi ser nu, tycker jag man kan skönja, det är att allt fler länder säger att den här situationen som vi ser nu, den är inte hållbar. Vi kan inte fortsätta så här, utan vi måste göra någonting. Och det är fler länder nu, även traditionellt frihandelsvänliga länder som Sverige, Nederländerna, Tyskland, som sällan vill se protektionistiska åtgärder. De pratar också nu om att man måste kanske använda de här verktygen som EU faktiskt har för att sätta hårt mot Kina.
Och nyligen så höjde ju då EU-tullarna på kinesiska elbilar. Tror du då att vi kommer få se mer av den här typen av förslag från EU-sida?
Ja, men det är just det man diskuterar, hur man ska hantera Kina helt enkelt. Frågan var ju uppe på det senaste toppmötet i Bryssel för snart 2 veckor sedan. Då gav ju EUs ledare i uppdrag till EU-kommissionen att titta på de verktygen man har och också undersöka om man behöver andra verktyg. Och då kan det ju vara att man skulle potentiellt kunna rikta tullar, handelsrestriktioner, begränsa tillträde till EUs marknad och sådär för kinesiska företag. Men vi är inte riktigt där än, utan nu så tittar man ju mer på den här. Jag hoppas att dialogen som man har startat, att den ska bära frukt så att säga. Men det här är ju, det finns en stor enighet om att det här är ett väldigt stort problem. Jag kan bara nämna 2 siffror för att beskriva det problemet som EU ser. Det ena är 1 miljard euro per dag som är EUs handelsunderskott med Kina. Den andra siffran, det är 100 000, och det är de jobb som den tyska biljätten Volkswagen har sagt att man planerar att skära ner. Alltså 100 000 jobb i ett enda företag. Det är klart att det inte bara är beroende på Kina, men delvis beroende på att Kina håller på att konkurrera ut på elbilsmarknaden.
Och Moa Kärnstrand, du finns med oss fortfarande. Nu kommer alltså Kinas utrikesminister till Sverige, men även de andra nordiska länderna. Handlar det här nu om att Kina vill slå in en kil ändå i EUs mer enade linje som Andreas Liljeheden beskrev?
Ja, man kan ju tänka sig att det finns en sån ambition i alla fall, att man vill prata med de länder som tidigare har haft mer av en frihandelsvänlig linje, som till exempel Sverige. Och att man då ska försöka och tala om vilka gemensamma vinningar det finns att behålla den här handeln. Gemensamma vinningar är ju någonting som kommunistpartiet gärna pratar om. Så att det skulle man väl kunna tänka sig.
Och samtidigt som det här händer så har ju EU distanserat sig mer och mer från USA. Alltså, finns det ett tomrum där också som Kina vill fylla?
Jag tror att man snarare kan prata om att Peking gärna vill se till att använda den här klyftan som har skapats inom väst, alltså mellan Europa och USA, för sin egen vinning. För att ett splittrat väst underlättar för Peking när man försöker att bygga upp den här nya världsordningen som man pratar om, som ju inte bara handlar om ekonomi utan om annan makt också, där USA har mindre makt, där det är lättare för icke-demokratiska regimer, och där är ju också ett splittrat Europa också bättre för Peking, kan man väl säga.
Mm. Och innan vi slutar, Andreas Liljeheden, kan man säga någonting om hur relationen med Kina från EUs håll kommer att se ut om några år, när vi är inne på det här med att Donald Trump och hur EU distanserar sig från USA?
Jag tycker det är väldigt svårt att säga om vi tar flera år framåt. Det man är inne på nu, det är ju, det beror på dels hur den här dialogen med Kina går. Kommer det ske en förändring i Kina eller inte? Gör det inte det? Ja, men då tror jag vi ändå kommer få se tuffare åtgärder och en sämre relation helt enkelt mellan EU och Kina. Och sen så beror det också mycket på vad som händer i den väldigt oroliga omvärlden. Inte bara kanske i Kina, men också EUs relation till USA.
Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, nu med oss direkt från Dublin denna eftermiddag. Irland tar ju över ordförandeskapet, och Moa Kärnstrand fanns i Peking.
Sex års fängelse för vållande till annans död. Ja, det blev domen för den mamma som lämnade sitt barn ensamt i en lägenhet i Göteborg.
Lägenheten började brinna och barnet som var i förskoleåldern dog. Varningssignaler saknades inte, och ändå så blev barnet aldrig omhändertaget.
Med oss nu har vi Ekots reporter Kristin Holmberg som följt fallet. Ja, Kristin, det här handlar alltså om en mamma som lämnat sitt barn ensamt i lägenheten under en hel natt.
Ja, längre tid än så. Över 19 timmar faktiskt. Hon lämnade henne dagen innan, och när branden bröt ut dagen efteråt så var det runt lunchtid.
Men hon hade ändå viss koll på barnet genom en övervakningsapp.
Ja, i den här lägenheten där de bodde så fanns det flera övervakningskameror som då man har kommit fram till att de användes för att helt enkelt kontrollera flickan, även ifall de var kanske från början uppsatta av andra skäl. Mm.
Det här var ju, som du var inne på också, som man var inne på, åklagaren nämnde ju det. Det här var ju inte första gången som mamman lämnat barnet ensamt. Enligt åtalet så har det varit vid minst 42 tillfällen det senaste halvåret. Hur har detta varit möjligt?
Ja, det har gjorts orosanmälningar. Det är alltså människor i familjens närhet som har reagerat på att på flickans situation. Det finns också orosanmälan som rör just att mamman har lämnat dottern ensam. Bland annat så kommer orosanmälan från myndigheter men också från annat håll. De här orosanmälningarna, ja, de har inte lett fram till någonting konkret. Och nu efter att det här fallet uppmärksammades, alltså efter att flickan omkom i den här branden, så har socialtjänsten också Lex Sara anmält sig själva.
Mm. Vi ska säga att vi har sökt socialtjänsten för en kommentar om det här fallet, och de svarar då att de utreder saken, och de har, som du säger, gjort en Lex Sara-anmälan, och den här utredningen kommer vara klar, eller ska vara klar, om 2 veckor. Mammans bild av det här, hur har hon själv förklarat sig?
Ja, det är så med mamman att hon kan inte förklara sig. Hon minns nämligen ingenting utav vad som eventuellt då skulle ha hänt eller vad som hände i den här lägenheten det här dygnet. Hon har inte kunnat förklara någonting om vad som har hänt, för hon har inga klara minnesbilder. Och försvaret har hävdat att kvinnan lider av svår posttraumatisk stresssyndrom, och att det då skulle kunna vara en förklaring till att kvinnan har så svårt att minnas.
Om vi håller oss kvar då till den här natten när barnet dog, då var alltså mamman på en annan plats, men övervakade då lägenheten via en app, och hon såg då att det började brinna. Vad hände sen?
Ja, det här är ju någonting som har kommit fram i polisutredningen, alltså genom bevisning att man har kunnat se att kvinnan har sett då att det har kommit rök, för hon själv har ju inte sagt någonting. Och då åker hon ifrån pojkvännens boende, eller där han bodde då, hem till den här lägenheten. Och det är en resa på ungefär 20 minuter. Och larmar inte SOS under den tiden, vad jag förstår. Utan det är först senare när de kommer in till lägenheten och märker då att det brinner där. Och hon får ut dottern så småningom ut till trapphuset, och räddningstjänsten kommer dit, och hon tas till sjukhus, och där konstateras det att hon har omkommit till följd av att hon har andats in den här giftiga röken som har spridit sig i flickans rum när branden startade.
Och nu kommer alltså domen då mamman får 6 års fängelse. Hon är alltså inte psykiskt sjuk då, utan hon döms till fängelse och inte till vård. Hur har man resonerat där?
När det gäller påföljden, menar du? Ja, eftersom man har kommit fram till att hon inte är psykisk, att hon inte har någon allvarlig psykisk störning, så har det yrkats på just fängelse. Och det var en påföljd på just 6 år som åklagarna yrkade på. Och då har ju tingsrätten helt enkelt dömt ut de straffen, eller de åren, utifrån den bevisning som har funnits då, eller så, som man har resonerat. Men hon har ju varken kunnat förneka eller erkänna någonting under tiden. Mm.
Och vad händer nu?
Ja, jag har pratat både med hennes försvarsadvokat och med en av åklagarna i fallet. Och från åklagarhåll så säger man även ifall tingsrätten har gått på deras linje när det gäller just att det blir 6 års fängelse, så överväger de att eventuellt överklaga. För att kvinnan döms ju för de här 42 fallen, och det var händelser som skedde ungefär ett halvår innan flickan omkom i den här branden. Men åklagarna menar att redan från flickan var 2 år har hon lämnats ensam. Och det är ingenting som tingsrätten har tagit ställning till i domen, utan man har bara gått på de här 42 tillfällena. Då. Så att nu får vi se ifall åklagarsidan överklagar, precis som från advokathållet. De har inte bestämt det ännu.
Och har det förekommit orosanmälningar då till socialtjänsten från det att flickan var bara 2 år gammal, eller?
Det är ingenting som jag känner till, utan vad jag förstår så har de orosanmälningarna som jag känner till i varje fall skett mer i närtid, så jag kan inte svara på det nuläget.
Kristin Holmberg, Ekots reporter, om domen som kom idag. Alltså, mamman döms alltså till 6 års fängelse för vållande till annans död. Studio 1 i Peter här.
Och producent för dagens program är Petter Ljunggren, tekniker Peter Berglund och sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren.
Och då ska vi vända blicken mot Frankrike, för i Frankrike inleds nämligen skolornas sommarlov på lördag, och för en del som avslutar skolan så väntar nu den nya frivilliga militärtjänsten som Frankrike inför 1 september.
Och det kommer som en reaktion på det försämrade säkerhetsläget i Europa och beskrivs av den franska regeringen både som ett sätt att stärka landets försvarsförmåga men även den nationella sammanhållningen.
Och bland franska ungdomar så väcker militärtjänsten både intresse och stark kritik. En av dem som valt att anmäla sig är 19-årig Alessandro.
C'est un chant qui va falloir notamment apprendre avec d'autres. Ça fera partie de la formation.
Det är en sång som jag behöver lära mig eftersom den kommer ingå i min utbildning, säger 19-årige Alessandro. Vi befinner oss i hamnen i den sydfranska staden Toulon. Alessandros hemstad och platsen för Europas största marinbas. Till vardags studerar Alessandro juridik. Men för några månader sedan bestämde han sig för att ta ett sabbatsår. Alessandro kisar ut över vattnet. På halvön mitt emot ligger den kasern där han snart ska påbörja sin militärtjänstgöring.
J'étais en bibliothèque universitaire et je tombe sur une vidéo du président de la République annonçant.
Alessandro berättar att han av en slump såg en video på sociala medier där president Macron annonserade att anmälningarna till militärtjänsten hade öppnat.
À ce moment-là, je suis tellement dans une détresse suite aux examens qui étaient particulièrement compliqués.
Jag var helt knäckt efter tentorna som hade varit riktigt tuffa och bestämde mig för att anmäla mig på ren impuls, säger han.
Là où nous soutenions l'ambition d'un service national universel pour conforter la cohésion.
I september startar den nya frivilliga militärtjänsten i Frankrike som president Emmanuel Macron presenterade i november förra året. Den riktar sig främst till 18- och 19-åringar, men unga upp till 25 år kan anmäla sig. Alessandro är en av de 3000 som kommer utbildas i höst. Men till 2035 är målet att antalet värnpliktiga ska öka till 50 000 per år. Den nya militärtjänsten liknar svenska lumpen. Den pågår i 10 månader och ger en ersättning på ungefär 10 000 kronor i månaden. Men för Alessandro var det främst tanken på att stärka sitt CV som lockade.
Dans le futur, c'est assez compliqué, je dois l'admettre. Disons que c'est un sujet un peu tabou parmi les étudiants, tellement c'est un sujet dur.
Alessandro uttrycker en oro inför framtiden på grund av vad han beskriver som en stenhård konkurrens om masterutbildningar och jobb. Det är inget vi studenter pratar med varandra om, eftersom att det är så tufft att tänka på. Man känner sig utlämnad åt ett system som börjar gå på knäna, säger han. Nu hoppas han att militärtjänsten på CV:et kan öppna upp fler möjligheter.
Mes amis étaient un peu partagés. Il y avait ceux qui approuvaient totalement et qui comprenaient tout à fait mon projet et d'autres qui étaient complètement opposés, qui sont notamment.
Men när han berättade om beslutet för sina klasskamrater möttes han av både stöd och av stark kritik. Värnplikten är verkligen inget som unga i Frankrike är överens om, säger Alessandro.
C'est sûr que le service national ne fait certainement pas l'unanimité au sein.
Det bekräftas av en opinionsundersökning från Ipsos bland unga mellan 18 och 24 år, alltså den åldersgrupp som berörs av den nya militärtjänsten, är endast 43% positiva till införandet, medan 44% är emot. Trots att resultaten varierar mellan olika opinionsmätningar visar de på samma tendens. Unga är den åldersgrupp som är mest skeptisk till den nya militärtjänsten. Knappt 40 minuter bort, i Marseille, träffar jag 18-åringarna Chilou och Luca. Det är en solig tisdag förmiddag och vanligtvis är de i skolan. Men idag deltar de i en demonstration tillsammans med nästan 700 andra gymnasieelever. På Lukas plakat står det utbildning framför upprustning. Den nya militärtjänsten ingår i den försvarsbudget som höjs kraftigt i år med 6,7 miljarder euro. Samtidigt växer missnöjet bland unga som upplever att skolan nedprioriteras. Jag frågar Chilo om hon har övervägt att anmäla sig till den nya militärtjänsten. Absolut inte, svarar hon bestämt. I september, samma månad som militärtjänsten införs, planeras antalet undervisningstimmar i gymnasiet att kraftigt minska och 1300 lärartjänster tas bort. Det franska utbildningsdepartementet har motiverat nedskärningarna med minskande elevkullar. Ett argument som väcker ilska hos de strejkande eleverna. Man offrar oss ungdomar. Utbildning borde vara en prioritet, inte armén, säger Luca innan han springer i kappströmmen av ungdomar som rör sig ner för avenyn. För att bättre förstå varför den nya militärtjänsten skapar så stor splittring bland unga fransoser ringer jag upp Deborah Brousteau. Hon är forskare vid Université Libre de Bruxelles och studerar människors känslomässiga förhållande till krig. Hon menar att både stödet och motståndet måste förstås i ljuset av att det är en generation som befinner sig i kris. Den nya militärtjänsten riktar sig till unga som är ekonomiskt pressade och som upplever att framtidens möjligheter är begränsade. När staten nu vänder sig till dem presenteras militären som ett löfte om riktning och möjligheter, förklarar hon.
Bonjour, nous avions rendez-vous à 9h30.
Tillbaka i Toulon. Alessandro går in genom de höga grindarna till Försvarsmaktens rekryteringscenter. Inne i väntrummet sitter flera unga män och väntar på att bli kallade till intervju. De tittar upp från sina mobiler när vi slår oss ner. På en storbildsskärm visas en reklamfilm med en fransk influencer som marscherar med en grupp militärer. En efter en blir killarna i väntrummet upphämtade och raden av stolar töms. Till sist är det bara jag och Alessandro kvar.
Jag kom tout doucement que j'ai pris une grosse décision qui va probablement impacter pas mal ma vie.
Det sjunker långsamt in att jag tagit ett stort beslut som troligtvis kommer förändra mycket i mitt liv.
Du seras sur un terrain et tu seras peut-être en train de courir, en train de te faire crier dessus.
Ibland sitter jag på en föreläsning och kommer på mig själv med att tänka att när höstterminen börjar kanske jag står ute på ett fält och gör armhävningar medan ett befäl skriker åt mig. Samtidigt som mina klasskompisar sitter kvar i skolbänken och lyssnar på ännu en föreläsning, säger Alessandro.
Et mes collègues sont encore là, du coup, sur ces bancs. Ja, écoute un coup, du coup.
Tova Olsson, Marseille.
Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike. Det är ju drömskt, det är ju vackert, det är ju hur fint som helst. Det kommer så många tricks farande ur trollkarens hatt.
Igår tog Sveriges VM slut efter förlusten mot Frankrike. 3-0 blev det. Kvar finns besvikelsen, men också alla ljusa minnen från veckorna som gått.
Mm. Och det är drömskt, det är vackert och allt annat som vi hörde Christian Olsson när han refererar där. Och mästerskapet handlar ju inte bara om mål och vinster, utan just om känslor och gemenskap och hur ett land samlas kring ett landslag.
Och med oss nu så har vi två poeter som vi i förmiddags bad skriva varsin dikt om Sveriges resa i VM. Björn Ranelid, författare och poet, och Göran Greider, chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-Demokraten, författare och poet. Hallå, välkomna båda två.
Tackar, tackar.
Tack så mycket.
Och vi tänker att du, Björn Ranelid, får börja med att läsa ditt bidrag.
Ja, det är harmlöst det här, men, och det är ingen dikt i en konventionell mening. Men icke desto mindre så har jag formulerat några ord direkt ur hjärta, hjärna och själ. Och det lyder så här. Världens främsta trollkonstnär förvandlar jordklotet till en fotboll och sedan till en liten ärta i domarens visselpipa så att matchen kan börja.
Mm. Vackert
och
där.
En fotboll och en ärta och där är det slut. Göran Greider, vad har du fått fram eller vad har du hittat på?
Ja, jag tänkte så här att eftersom Sverige kom till VM med ett nödrop så har jag skrivit en liten vers med nödrim kan man säga. Och den lyder så här. Detta är min enkla fotbollstolkning, att även storstryk enar en befolkning. Och trots att det var åt ett motståndarlag så höll vi ändå nollan denna dag. När vi förlorade emot de bästa var det som om vi vann nästa.
Mm, härligt. Björn Ranelid, vad tyckte du om Göran Greiders dikt?
Ja, Göran är ju alltid en klok man. Han kan dessutom förena på ett organiskt sätt ideologi, politik och visdom. Och är man dessutom poet så är det en väldigt ovanlig kombination i Sverige.
Mm. Och Göran Greider, vad sa Björn Ranelids dikt dig?
Nej, jag tyckte nog att det var väldigt vackert det där med planeten som en fotboll. Därför att fotbolls-VM och fotbollskulturen är nästan det mest globala vi har. Särskilt när folkrätten har sjunkit till havets botten och annat så har vi egentligen bara fotbollen kvar som den här verkligt globala faktorn som tränger in i varje medvetande.
Mm. Björn Ranelid, hur mycket poesi finns det att hämta i fotboll tycker du?
Oerhört mycket. Jag ska ge en själva essensen och väsenet. Vad det gäller korrespondensen mellan poesi och fotboll. Det tror jag nog till och med min gode vän Thomas Tranström skulle skriva under på. Det är så att fotbollsmatcher är alltid inte möjliga att förutsäga. Och om man skulle be världens främsta dator och konstnärliga intelligens att förutsäga det tionde året, vilket jag har försökt att få konstnärliga intelligensen, det vill säga det som jag kan hitta i världen, så klarar man inte av det tionde året. Min själ väger inte medan drömmen in, vadå, fjäril. Därför att förutsägbarheten är nästan noll. Så det hjälper inte att de tar hjälp av det mest briljanta som finns idag i arsenaler i världen med konstnärlig intelligens. Därför att det hjälper inte med syrgastuber och livlinor. Och Thomas Tranström skulle säga detsamma vad det gäller oförutsägbarheten när det gäller poesi. Därför att om någon skulle säga, vad är detta du har skrivit Thomas Tranström? Då skulle han säga, jo detta är en sådan dag. Du är ett kilo väger 700 gram, varken mer eller mindre. Så det är oförutsägbarheten och lästen, den lusten, glädjen och kärleken till språket. Och till människans möjlighet att förena nationer.
Mm. Och vad säger du då Göran Greider? Hur var det att skriva en dikt om fotboll och fotbolls-VM? Det brukar väl inte du göra till vardags?
Jo, jag har gjort det ganska ofta. Jag har skrivit hyllningsdikter till Maradona och gud vet allt när det gäller fotboll. Nej, men det är så här att fotboll, de här som agerar på planen, det är ju artisteri. Alltså. Jag tycker att man i viss mening bör jämföra, låt oss säga Messi eller Mbappé med de stora konstnärerna som vi har haft, Picasso eller vad som helst. Skillnaden är den att en Picasso eller en Magritte, de har en livstid på sig att utveckla sitt konstnärskap. De här stora fotbollsartisterna har kanske 10-15 år egentligen och sen har de ingen möjlighet att göra det längre egentligen. Men det är verkligen artisteri. Alltså. Och för min del, jag har ju en mycket klen karriär som fotbollsmålvakt bakom mig. Så att för mig är det ofta så att jag tittar ganska mycket på målvakterna och det, inte minst nu under matchen mot Frankrike så tyckte jag att målvakten gjorde några riktigt starka saker. Och då är det alltså upphäva av tyngdlagen som ibland gäller. När man ser honom kasta sig efter ett skott ganska nära ena stolpen och sådär. Det är någonting som händer med själva idén om tyngdlagen. Den upphävs ibland i fotbollssammanhang.
Och vi ska snacka mer om VM och vad mästerskapet gör med Sverige. Björn Ranelid, vilken betydelse har det där att en nation samlas på det här viset?
Ja, för mig gäller ju framförallt att det är en god nationalism. Det vill säga att rasismen har ingenting att säga till om. det är universellt detta. Det talar alla språk, alla ideologi och alla dialekter. Och det är väldigt vackert det Göran säger också, för att när MAP gör tre överstegsvinter på nanosekund så är det ju metaforer. Det är alltså Tranströmerska metaforer han formulerar med fötterna och kroppen. Så det är en artisteri som sker impulsivt. Det finns inget facit för detta. Det finns inget facit för de främsta poeterna i världen heller. När Thomas Tranström och Rilke med flera skulle formulera sig så finns det ingenting som säger att detta är inte möjligt. Utan precis allting är möjligt i språket. 28 bokstäver i Sveriges fall. Men du kan kombinera det på ett oändligt sätt. Det är därför inga poeter kan ersättas utav konst och intelligens. Jag har skrivit detta tillsammans med Ulf Danielsson om att människan är ett mirakel. Så jag ser ju, precis som Göran, fotbollen som ett artisteri.
Mm. Och Göran Greider, det här artisteriet då, om vi tar just den här VM-resan, vad är det som har stuckit ut där tycker du?
Ja, alltså, för det första är det ju så att jag tror ju att fotbollen verkligen har en sån där enande effekt. Alltså, till och med när det blir ett nederlag, som det blev igår där, så är det någonting som enar människor över många gränser. Alltså, det är rätt fascinerande. Jag brukar kalla det för använda termen banal nationalism, alltså för att skilja det åt från den här mera ståtliga, halvt krigiska nationalismen som handlar om upprustning och sånt där. Men den banala nationalismen handlar om att det finns gemenskap i de matvanor vi har, eller i de traditioner vi har, fredliga traditioner, eller som i det här fallet fotbollen, alltså, som faktiskt kan ena oss över alla etniska eller bakgrundsgränser och sånt där. Och det där tycker jag är ganska viktigt, även om det är så att fotbollen också har den här andra sidan. Det är ju ett marknadsjippo, och jag tror det var någon som sa att marknadsvärdet på det svenska landslaget ligger på 1 miljard, medan det ligger i fallet Frankrike på 16 miljarder kronor. Så att det finns ju alla de här underliggande sakerna där. Men när det väl kommer till artisteriets ögonblick, då upphävs allt det där och vi tänker i helt andra termer.
Men och Björn Ranelid, är det en brist på någonting som vi kan samlas kring allihopa på samma sätt? För man förvånas ju när man ser den här enorma uppslutningen och folk sitter uppe på nätterna och olika fotbollsstadier som fylls av människor. Är det någonting speciellt som gör att vi behöver det här helt enkelt?
Ja, vi behöver det mer än någonsin med tanke på det barbari och det vansinne som sker nu på global plan i världen. Så att jag håller med Göran om detta också, att det är banalt och det är dessutom väldigt barnsligt i leken, i lusten, i glädjen, i kärleken till att kroppen kan röra sig anatomiskt och annat. Så jag ser väldigt glädje i detta. När jag växte upp, jag ska ta det väldigt snabbt, så var det en pojke som led av cerebral pares. Alltså, jag vill inte använda förkortningar, jag har aldrig förkortat dem, men jag får göra en eftergift här nu, det vill säga CP. Och då är det så att han var med och spela fotboll. Han frågade mig en gång, hur kan det vara att jag får vara med och spela fotboll? Ja, Göran sa mycket klokt att man upphäver tyngdlagen. Så att till och med Isaac Newton och Einstein skulle förstå det här, och Hawking också. Men han upphävde detta med att han hade svårt att röra sig och anatomiskt, fysiologiskt. Men när han kom in på fotbollsplanen så var det precis som att kroppen klarade av det här. Han blev koordinerad i kroppsrörelserna. Och det är ju underbart. Du upphäver tyngdlagen, etniciteten och hudfärg. Detta är för mig den vackra, kloka, goda, konstruktiva naturalism.
Men är det inte många sporter där man upphäver tyngdlagen och man kan förvånas över hur möjligt det som verkar omöjligt?
Ja, men det finns något.
De är inte lika globala.
Nej. Vad sa du, Göran Greider?
Ja, och sen finns det något speciellt med just de här lagidrotterna. Så det är trots allt så att man såg Frankrike spela igår där, så är det ju enskilda artister som uppträder, men samtidigt är de sammanskittade i ett lag. Alltså, det är verkligen så att Mbappé längst fram där står i kontakt med backlinjen på något sätt, va? Och mittfältet, det vill säga det är i någon mening en levande organism där som innesluter samtliga spelare i ett lag. Va? Och det där hittar man ju inte, även om vi fascineras av svenska höjdhoppare som har världsrekordet, så ser vi inte ett lag då, utan i fotbollen så blir det extra tydligt eftersom det är så pass många spelare på plan också, 22 spelare jämfört med hockey eller någonting. Då får man en känsla av den här kollektiva närvaron som är så speciell och som kombinerar kombineras med det här artisteriet och trolleriet som och, Björn pratar så väl om.
Just det, och Björn Ranelid, hur upplevde du matchen igår mot Frankrike då?
Ja, lite ledsen blev jag, men jag sa till min fru som inte kan inte gå fotboll att vi har roligt även åt detta. Jag vill bara lägga till lite av det kloka som Göran säger, att förbundskaptenen åker hem för att bevista sin mammas begravning. När Emma P. har mål springer han rakt ut till honom och hoppar upp i famnen som en son. Doku i Belgiens lag åker hem för att vara med om hustruns och hans första barn och förlossning. Och det blev, han lämnar alltså laget, vilket jag har skrivit om på min Facebook. Och då åker han hem, kommer tillbaka i glädje och spelar som en stolt pappa. Och jag ryser av välbehag och glädje och lust och kärlek till barnet i den stund han gör detta. Mema P hoppar upp i famnen på förbundskaptenen i glädje. Och förbundskaptenen har dessvinnan åkt hem för att bevista sin mammas begravning. Och sen har du då Ku. Där har ni två empiriska belägg för vad fotbollen innebär.
Men hörni, innan det här VM:et så pratade vi ju oavbrutet om VM 94 och USA. Och det här VM:et då, kommer det leva kvar i minnet på samma sätt, tror ni, Göran?
Nej, inte på samma sätt. 94 var verkligen den största skrällen kanske någonsin för svensk fotbolls vidkommande. Det har ju inte upprepats den här gången. Men det var så mycket saker som hände före det här VM:et, alltså att det gick så illa i kvalet och att vi bara med ett nödrop kom med. Så att jag tror att ganska många tittare här och de som älskar fotbollen kände ovanligt starkt för det här laget ändå. Man kände för Graham Potter, man kände för alla spelarna här, och hoppet levde ju trots allt i 44 minuter. Eller
det gjorde det.
Tills det först.
Och Göran Greider, innan ekot här, vi kan väl få lyssna på era dikter igen innan vi avslutar. Göran, vill du läsa om din dikt här för oss?
Okej, okay. Ja, den tål att tänka på. Okay. Jag läser den nu. Detta är min enkla fotbollstolkning, att även storstryk enar en befolkning. Och trots att det var åt ett motståndarlag så höll vi ändå nollan denna dag. När vi förlorade mot de bästa var det som om vi vann nästa.
Tack för det. Och Björn Ranelid.
Ja, i alla anspråkslöshet och i ödmjukhet. Jag kallar inte mitt för en dikt, men jag läser den ändå. Världens främsta trollkonstnär förvandlar jordklotet till en fotboll och sedan till en liten ärta i domarens visselpipa så att matchen kan börja.
Björn Ranelid, författare och poet. Göran Greider, chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-Demokraten, författare och poet. Tack ska ni ha båda två för att ni var med. Strax ekot och sen är vi tillbaka igen här efter klockan 17 och då ska vi bland annat tala om Ukrainas offensiv mot Ryssland.
Här är kvart i fem ekot. Skarp kritik mot regeringens kommande skärpta asyllag. Svenskt företag får rätt mot Google. Irland tar över posten som EUs ordförande land. Och så pratar vi med unga fotbollsspelare om Sveriges uttåg ur VM. I studion Julia Brynolfsson. Advokatsamfundet är kritiskt till regeringens skärpning av asyllagen senare i juli. Och samfundet uppmanar nu sina medlemmar att i protest vägra ge rättslig rådgivning till asylsökande. Advokaten Karin Gyllenring i Advokatsamfundets arbetsgrupp för migrationsrättsfrågor säger att de inte kan göra ett rättssäkert jobb.
Det är faktiskt en ordning nu där advokater inte kan åta sig de här uppdragen och läget är akut och det måste lösas.
Den 12 juli blir det hårdare tag mot asylsökande i samband med att EUs nya asyl- och migrationspakt införs i svensk lag. Ett exempel är att vuxna och barnfamiljer inte kommer få ett rättsligt biträde som kan guida dem genom de i många fall krångliga och svåra asylprocesserna. Istället ska de erbjudas 2 eller max 3 timmars rättslig rådgivning. Asylrättsadvokaten Karin Gyllenring jobbar med migrationsrättsfrågor för advokatsamfundet. Hon menar att det kan få stora konsekvenser för personer som har flytt från till exempel förföljelse, tortyr eller krig.
Om du inte har ett offentligt biträde på din sida så riskerar du att få ett felaktigt utvisningsbeslut som i värsta fall leder till död.
Advokatsamfundet reagerar nu i protest genom att uppmana sina medlemmar att bojkotta de nya uppdragen. I en hemställan kräver samfundet dessutom att regeringen drar tillbaka de nya reglerna om slopat biträde som är anpassade till EUs miniminivå.
Vi har egentligen inget val, ser det som, varken etiskt eller humanitärt. Enligt lag så får vi inte agera mot advokatetiken.
Den moderata migrationsministern Johan Forssell ställer inte upp på en intervju, men skriver till Ekot att det, citat, står varje advokat fritt att välja vilket uppdrag de åtar sig, slutcitat. Och han pekar på att asylsökande fortfarande kommer ha rätt till biträde om de överklagar i domstol.
Reporter Annie Säv. Techbolaget Google döms till miljardskadestånd i ett uppmärksammat skadeståndsmål som har drivits av prisjämförelsesajten PriceRunner, meddelar Patent- och marknadsdomstolen idag. Niklas Storåkers är PriceRunners förre vd och kan efter dagens besked få ta del av skadeståndet.
Det är ju naturligtvis en astronomisk summa på ett sätt. Samtidigt är det 25% ungefär av det vi har krävt.
Prisjämförelsesajten PriceRunners 4 år långa skadeståndsprocess mot Google har nu landat i en första dom. Patent- och marknadsdomstolen ger PriceRunner delvis rätt och Google ska betala ett skadeståndsbelopp på strax över 14 miljarder kronor. Totalt 19 miljarder kronor när räntan är inräknad. Det är det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål. Prisjämförelsetjänsten hade lagt fram ett skadeståndskrav på strax över 77 miljarder kronor. Och utifrån Google och moderbolaget Alphabets storlek så är Storåkers förvånad över utfallet.
Jag tycker det är väldigt förvånande givet att man har kommit fram till att Google har gjort fel. Och skälet till det är att Googles, eller Alphabet Group då, som moderbolaget heter, deras börsvärde är 40 000 miljarder och annonsintäkter från den här typen av annonsering är deras huvudsakliga intäktskälla. Så att ur Googles perspektiv så är detta en spottstyver.
Målet har varit byggt på att PriceRunner menar att Google har använt sin dominerande ställning som sökmotor för att lyfta fram sin egen prisjämförelsetjänst medan konkurrenter hamnat längre ner i sökresultaten och förlorat intäkter. EU-kommissionen slog fast det här 2017, att Google brutit mot konkurrensreglerna och missbrukat sin position och bötfällde därefter bolaget med 2,4 miljarder euro, omkring 26 miljarder kronor. Då kom också krav på förändringar som Google behövde göra, men PriceRunner menar att problemet kvarstår. Google har stått starkt emot skadeståndsmålet och menar att man har gjort de ändringar som krävts.
Reporter Linn Hallberg. Från och med idag har priset på drivmedel i Sverige sänkts tillfälligt. Stefan Bryntesson äger en bensinmack i värmländska Töcksfors Årgäng nära den norska gränsen. Och han är hoppfull om att sänkningen kommer locka hit fler norska kunder.
Nej, men det betyder jättemycket för oss. Då. Det betyder mycket för hela handel. Gör då. Jag tror det blir väldigt bra. Det ska bli spännande.
Och en som passar på att tanka är Oslobon Adrian som har kommit över till Sverige för att handla. Han tror absolut att norrmännen kommer nyttja Sveriges låga bränslepriser.
Det tror jag helt säkert att de kommer att göra. Det är helt säkert att ta med sig extra tanker och fylla på.
Ja, från 1 juli sänks skatten tillfälligt på bensin och diesel fram till den 30 november. Vid pump innebär detta en sänkning på runt 3 kronor, vilket gör att Sveriges priser nu sticker ut jämfört med Europa. Det menar Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank.
Sverige idag ligger bland de absolut billigaste. Det är i stort sett bara Malta som är billigare. Och innan den här sänkningen så låg Sverige faktiskt redan bland de billigare i Västeuropa.
Och med den tillfälliga sänkningen är bensinpriset till och med lägre nu än innan kriget mellan USA och Iran bröt ut.
Med 14,39 som 95 oktan i bensin kostar idag enligt uppgift så är det lägre. Det är faktiskt ganska mycket lägre dessutom.
Skattesänkningen får därför kritik av John Hassler, professor i nationalekonomi, som menar att åtgärden inte behövs.
Ja, det visar ju att det uppenbart inte handlar om någon krisåtgärd. Det är klart att i ett värsta scenario så skulle kriget i Hormuzsundet ha kunnat leda till så extrema bränslepriser så vi var tvungna att ta till någon form av krisåtgärder. Men där är vi ju definitivt inte.
John Hassler, professor, säger det, reporter Nils Sive i samarbete med P4 Värmland. Tidepartierna vill utreda hur misstänkta gängkriminella ska kunna rödflaggas med syfte att begränsa deras liv så mycket att det går att stoppa brottslighet. Även anhöriga som inte har begått brott ska i så fall också kunna rödflaggas. Men vem som ska ta beslut om detta och hur man överklagar och blir av med märkningen är inte klart. 6 års fängelse blev tingsrättens dom mot en kvinna i Göteborg vars 5-åriga dotter dog efter en brand i familjens lägenhet där flickan lämnats ensam. Patrik Claesson är chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.
Mamman ska hålla straffrättsligt ansvarig för att dels ha låst in sin dotter under flera olika tillfällen och dels orsakat hennes död på ett sådant sätt att hon ska anses vara vållande till döden.
Tingsrätten dömer kvinnan för att ha lämnat sin 5-åriga dotter ensam i hemmet under flera timmar utan möjlighet att ta sig ut. Hemmet har inte varit tillräckligt barnsäkrat och flickan har därmed vid varje tillfälle utsatts för konkret livsfara, slår rätten fast. När branden startade hade flickan varit ensam omkring 19 timmar när mamman åkte till sin pojkvän. Kvinnan döms för grovt vållande till annans död och 42 fall av olaga frihetsberövande det senaste halvåret.
Det är inte ursäktligt i någon del.
Utredningen visar att flickan troligen själv startade branden i hennes rum. Åklagare Sara Seleden är nöjd med att kvinnan nu döms till 6 års fängelse så som åklagarna yrkade. Men överväger ändå att överklaga domen, bland annat eftersom åklagarna hade velat hålla kvinnan ansvarig för att ha lämnat flickan redan från 2 års ålder.
Vi får ju diskutera detta, men det är mycket möjligt att det blir så.
Utredningen har visat att kvinnan inte har någon allvarlig psykisk störning. Kvinnan har själv sagt att hon varken erkänner eller förnekar anklagelserna. Advokat Sofia Hansson företräder kvinnan.
Vi har i nuläget inte beslutat oss ännu för om vi kommer klaga på den eller inte, men vi överväger det.
Reporter Kristin Holmberg. Och nu ska vi till Irland, EU:s nya ordförandeland.
There is a busy agenda ahead of us as presidency. Now that the starting whistle has blown, we are ready to give it our all.
Ja, vi är redo att ge allt, sa premiärminister Micheál Martin när Irland idag tog över ordförandeskapet och ska leda EU-ländernas arbete det kommande halvåret. Med oss direkt från Dublin, korrespondent Andreas Liljeheden. Vad kan vi vänta oss av Irland som ordförandeland nu?
Ja, för Irland så är det ju egentligen samma stora frågor som man liksom ärver från de tidigare ordförandeskapen. Och då pratar vi om förhandlingarna om EUs långtidsbudget framför allt, men också mycket fokus på säkerhet och försvar. Även om Irland då kanske är ett mer neutralt land, inte med NATO och så vidare. Vi har kriget i Ukraina, förhandlingar om medlemskap för Ukraina och president Zelensky, han är ju här i Dublin och var med på invigningen här alldeles nyss och sa att han ville såklart att förhandlingarna ska komma så långt som möjligt. Att man ska närma sig EU under Irlands ordförandeskap. Sen så vill också Irland stärka konkurrenskraften och vi har också den här komplicerade frågan, relationerna till världens stormakter, Kina och USA när det gäller handelskonflikter, skadliga beroenden och så vidare.
Och när det gäller just relationen till USA, Irland är ju ett europeiskt hem för många amerikanska techjättar. Kan det påverka hur landet agerar som ordförandeland?
Ja, potentiellt så kan det ju sätta Irland i en ganska svår sits. Som du sa, det är flera amerikanska jättar, Google, Meta och så vidare som har sina europeiska huvudkontor här och det här är väldigt viktigt för den irländska ekonomin. Men nu ser vi ju inom EU hur man försöker minska sina beroenden av de här jättarna, minska skadliga beroenden. Vi ser att man till exempel går från att använda amerikanska molntjänster. Vissa gör det och satsar på europeiska molntjänster och EU-kommissionen har lagt fram förslag på detta området. Så det blir intressant att se hur Irland tar detta vidare och det ska också vara ett toppmöte om just AI här i Dublin senare i höst.
Och av flera stora frågor, vilken blir den svåraste?
Jag skulle säga EUs långtidsbudget. Det där är ju budgeten som sätter de ekonomiska ramarna, alltså de ekonomiska förutsättningarna för hela EUs politik under 7 år framåt. Och här är det då, ja, man hoppas att man ska nå i mål med de här förhandlingarna före årsskiftet, alltså under det irländska ordförandeskapet. Det kanske ser ut som att vara ett ganska svårt mål, men Irland måste ändå pusha de här förhandlingarna framåt, och det är väldigt svåra förhandlingar. Länderna står långt ifrån varandra och det kommer krävas väldigt skicklig diplomati från irländska sidan för att lyckas med det.
Korrespondent Andreas Liljeheden med direkt från Dublin. För Sveriges del är fotbolls-VM över för den här gången, men för många barn och unga var det här den första riktiga VM-sommaren i livet med Sverige bland deltagarna. Och vi har idag träffat några unga fotbollsspelare i Grimsta i västra Stockholm, där flera av spelarna i den svenska VM-truppen fått sin fotbollsfostran.
På Grimsta har Brommapojkarna sitt högkvarter. Och dagen efter Sveriges VM-uttåg är ett 100-tal barn mellan 8 och 15 år här och spelar Grimsta Games som anordnas av Brommapojkarna. Flera spelare i Sveriges VM-trupp har lärt sig spela fotboll i Bromma. Bland andra Viktor Jökeres och Lukas Bergvall. Men bland de unga talangerna här på Grimsta är det Antoni Langa och Taha Ali som gäller.
Jag heter Moina Meri, jag är 14 år gammal. Och de bästa spelarna tyckte jag är Elanga och Taha. Elanga är snabb, han har bra hjärna och Taha skickliga fötter.
13-årige David Sekarias håller också Elanga högt.
För mig så är han Sveriges bästa utespelare egentligen. Men vårt försvar är inte så bra nu och han jobbar hem, han gör det här skotten, han lägger inläggen. Men någon som vi inte snackar om tillräckligt mycket, Taha Ali, tycker jag också. Han körde fantastiskt igår som vi såg. Kom in på planen, gjorde stort intryck. Men Elanga har bara varit alltid där. Starten, slutet och kört fantastiskt.
Emanuel Akladios, också han 13 år gammal, vet vad han kommer att minnas mest.
Att se Sverige vinna mot Tunisien 5-1.
Det var höjdpunkten.
Ja, exakt. Men också lite sorgligt att se de förlora 5-1 mot Nederländerna. Men ändå, jag tror man kommer komma ihåg det här.
För David Sekarias är det ett Elanga minne.
Vad kommer du komma ihåg då mest?
Ja, 100% Elangas mål mot Japan. Fantastiskt.
14-årige Moin Ameri tycker att Sveriges mästerskap var klart godkänt, men att landslaget satte Frankrike på en piedestal och minst svenska landslag som var mer självsäkra och mentalt starkare.
Mentaliteten. Alltså, de hade bättre mentalitet och de krigade och de tänkte inte så här bara för det var Frankrike, så tänkte de inte vi kommer förlora. Det var det jag tyckte var bättre innan. Men nu så tänker de så här, det är en jättestor, det är ett bra fotbollslag så vi kommer förlora.
Och reporter i Grimsta, Hugo Bernhard. I kväll och i natt väntas i stort klart till halvklart väder. Imorgon mulnar det på över sydligaste Sverige och under dagen följer regn över västkusten och Värmland, vilket når Östersjökusten under kvällen. Norrut väntas växlande molnighet. Mellan 15 och 20 grader i stora delar av landet, i Östersjölandskapen upp till 25 och i fjälltrakterna ner till omkring 10 grader. Producent för Ekot, Masse Benners. I studion Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Och här i studio 1, vår andra timme.
Google döms till att betala miljarder till svenska Price Runner, största skadeståndet i svenskt konkurrensmål.
Och sen Ukrainas 40-dagars offensiv som skakar om Ryssland. Ni hör SVTs Bert Sundström om Putins framtid.
Sen reportage från ungdomsfängelset i Kumla. I veckan kommer de första tonåringarna dit.
Och klimatminister Romina Pourmokhtari, hon tog med sin bebis till toppmötet i Bryssel.
In electrical vehicle sales. Good timing, Adam.
Och det här har väckt debatt om föräldraskap. Borde mammor och pappor stanna hemma med sitt spädbarn?
Ni hör Ann Heberlein debattera med Svenska Dagbladets Madina Refoy.
Välkommen att lyssna i studion, Marcus Karlighed och Helena Groll.
Där vi börjar med Google och beskedet för bara några timmar sedan. Företaget döms alltså till att betala 14,3 miljarder kronor till svenska prisjämförelsesajten Pricerunner.
Linn Hallberg har kommit in här i studion, ekonomireporter på Ekot. Vad handlar den här domen om?
Ja, nej men den handlar ju då om att Pricerunner har menat att Google har styrt söktrafik till sin egen prisjämförelsetjänst genom att bland annat ge en bättre placering i sökresultaten, medan konkurrenter då har fått sämre synlighet och därmed förlorat intäkter. Och det här går egentligen tillbaka till 2017 när EU-kommissionen beslutade att Google har brutit mot konkurrensreglerna genom att utnyttja sin dominerande ställning. Och då fick Google också böta 2,4 miljarder euro, närmare 26 miljarder kronor. Då.
Mm, så här får man alltså inte göra, och nu får de betala många miljarder i skadestånd. Men varför sticker det här målet ut, skulle du säga?
Ja, men just det här målet sticker väl ut egentligen av skadeståndsbeloppet, den summan. 14 miljarder, strax över 14 miljarder kronor, som också efter ränta faktiskt landar på 19 miljarder kronor. Det är det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål.
Mm. Och ändå så yrkade Pricerunner på totalt 77 miljarder, men får nu, som du säger, då drygt 14 miljarder. Och för en stund sedan så talade vi med deras advokat Pontus Skärp om hur han ser på dagens besked.
Det är klart att vi hade önskat att det var mer, och skälet för det är ju att det inte ska löna sig att bryta mot reglerna. Men likväl, det är det största skadestånd med råge som någonsin har dömts ut i en svensk domstol.
Men vad hoppas du att den här domen kommer leda till för andra techbolag, men också till för konsumenterna som använder sig av Google som söktjänst?
Min förhoppning är väl att det här faktiskt också medför att man någon gång i vart fall kommer att börja anpassa sig efter reglerna, även från dominerande spelare som Google, och att man helt enkelt håller sig till regelverket. Och det kommer alla att tjäna på, enligt min uppfattning.
Mm. Advokaten Pontus Skärp, Pricerunners advokat alltså, om hur han ser på dagens besked, och reporter här var Eleonor Levinsson.
Och till Studio 1 så skriver Gustav Brusewitz, kommunikationschef på Google i Sverige, att vi delar inte domstolens bedömning. Vi granskar just nu domen och överväger våra alternativ. De ändringar vi gjorde i shoppingannonser 2017 fungerar väl och skapar tillväxt och jobb för hundratals prisjämförelsetjänster som driver fler än 1500 webbplatser över hela Europa. Det var deras syn på saken alltså.
Linn Hallberg då, ekonomireporter på Ekot. Den här prissumman då, 14 miljarder, yrkade ändå först på omkring 77 miljarder. Hur kommer det sig att det rör sig om så höga belopp?
Ja, men det är ju väldigt stora företag, och sen så speglar det ju den enorma skada som Pricerunner har lidit av. Det handlar ju om, som exempel, att om jag har velat köpa en tvättmaskin så har jag hamnat på Googles plattformar istället för, i det här fallet, Pricerunner då. Så summan ska ju spegla den skada som Pricerunner och Klarna har åsamkats över tid, säger man.
Och effekten för Google, vad innebär det för dem?
Google kan ju överklaga, och i och med att de inte delar domstolens bedömning så finns det kanske en viss sannolikhet att de också gör det. Sen ska man ju komma ihåg att Google och deras moderbolag Alphabet är ju väldigt, väldigt stora bolag. Moderbolagets börsvärde ligger för nuvarande på över 40 000 miljarder kronor. Så även om skadeståndsbeloppet är väldigt mycket pengar, så är det ju kanske inte så stora summor för dem.
Just för de här megabolagen alltså. Men man undrar ju ändå, kan det här, den här domen, kan det bana vägen för fler liknande mål som inte handlar om prisjämförelser men andra saker kanske?
Ja, just nu, i och med att jag har tittat väldigt mycket på konkurrensmålen här. Det finns faktiskt ett liknande fall i Tyskland som avslutades i vintras, som också riktade sig mot Google, där de fick betala skadeståndsbelopp omkring 5 miljarder kronor. Men för att det ska gå att driva sådana här mål så krävs först ett beslut om att ett företag har brutit mot konkurrensreglerna. Och i det här fallet så finns ju det då mot Google, där man 2017 beslutade det i EU-kommissionen.
Just det, så fler företag i andra länder kan driva ungefär samma skadeståndsprocess. Tack så jättemycket för det. Linn Hallberg från Ekot här. Vi har med oss också Sven Karlsson, techreporter här på Sveriges Radio. Ja, det rör sig om ett väldigt stort skadestånd, det har vi ju pratat om. Men man undrar ju som konsument, kommer något att förändras för oss när vi googlar prylar nu och vill köpa något på nätet?
Så upplevelsen förändras hela tiden och vi pratar ju om en granskning som kom 2017 från EU-kommissionens myndighet och där man påstår då från Pricerunners håll att det har pågått längre än så. Men det här är ju ganska lång tid tillbaka i, när man pratar liksom i digitala sammanhang. Söktjänster generellt är väldigt utmanade just nu. Google känner pressen från en massa AI-bolag som har chattbottar och skulle kunna vara så att säga fönstret eller entrén till internet. Och det är just den ställningen som kan vara så mäktig. Om man har en stor marknadsandel där, ja då kan man ju eventuellt vara med och påverka vilken ja, tvättmaskin som Linn nämnde eller andra saker som man riktas till så att säga. Så det är liksom den maktpositionen som det här handlar om lite grann.
Och den här typen av anklagelse då mot Google att man ger, att de ger fördelar till sina egna tjänster. Finns det fler exempel på det?
Ja, ganska många. Alltså det handlar ju om plattformsaktörer som man brukar kalla det. Alltså man har väldigt många kunder och användare kommer till vissa techbolag. De kan till exempel ha operativsystem eller datorer. Microsoft är ett exempel som går lite längre bak i tiden. Där finns det ett sånt här exempel som jag avgjort där man har då Windows som operativsystemet på datorn och där bakar man liksom in Windows Media Player. Det här är ju lång tid sedan, men det var alltså en ljud- och videouppspelare som konkurrerade med andra. Och man ansåg då att det här gav Windows Media Player en massa fördelar som andra konkurrenter inte fick. Det finns massvis med andra sådana här ärenden som inte riktigt är avslutade som är nyare än så, framförallt inom EU. Och det handlar till exempel om hur Apple, som ju har en plattform i form av sina telefoner och datorer och operativsystem, hur de menar EU då har gynnat sin egen musiktjänst. Det är någonting som till exempel svenska Spotify har varit med och drivit, men det är inte klart än, så vi vet inte vad utfallet är. Det finns också från EUs håll synpunkter om att Meta, alltså de som driver Facebook, ska ha premierat sin köp- och säljsajt Marketplace på bekostnad av andra konkurrenter, exempelvis Blocket i Sverige och sådär. Så det finns en massa sådana här processer och det vi ser här med Google Shopping är ju ett ganska potent liksom omfattande utfall efter väldigt lång tid och med vissa av de här så kan det ju vara det som väntar.
Mm. Men som konsument också, man undrar ju då rent tekniskt, vad är det som bestämmer vad som kommer högst upp då om man googlar och ska försöka köpa någonting? Vad är det som bestämmer vad som hamnar högst upp?
Det beror lite på vad man söker på, men generellt historiskt så är det ju, alltså högst upp hamnar ju de betalda resultaten, alltså de som har köpt sin plats där, annonsörer helt enkelt. Det behöver inte vara irrelevanta träffar, men det är folk som har betalat för att ställa sig först i kön. Högt upp numera kommer ofta också Googles egna AI-svar, men och under det längre ner generellt så kommer de här så kallade organiska resultaten. Det är alltså då Googles bästa gissning på vad som är den mest relevanta träffen. Det behöver inte vara det. Det beror på hur man formulerar sig och allt möjligt. Men en Google-sida innehåller ju en massa olika element och det är väldigt många olika saker som spelar in vad det är som visas. Så man ska ju titta på det där med ett kritiskt öga.
Nu kom du faktiskt in på min nästa fråga där, för att jag vet ju när man själv söker efter saker på de flesta söktjänsterna, i alla fall på Google, det finns ju andra söktjänster också, då kan man ju se den här AI-tjänsten som du pratar om. Tror du inte att fler och fler kommer börja använda den i framtiden? Så att den här tekniken som du då säger är organisk, alltså är inte det på väg bort? Så att de här prisjämförelse, skadeståndskraven, det där är liksom passé redan?
Ja, på vissa sätt är det ju så. Och Google känner ju en oerhörd press från till exempel OpenAI som har chatt GPT och andra AI-bolag. Sökmarknaden är liksom hett villebråd just nu. Men även där finns det ju diskussioner. Alltså OpenAI ska börja med annonser till exempel i chatt GPT. Och då uppstår ju genast såna här dilemman då. Vad är det de ska länka till? Vilka annonsörer är det de ska ge utrymme åt? Så att det här problemet och den här liksom frågeställningen, den lever absolut kvar, även om söktjänsterna förändras och sökvanorna förändras.
Så man kan liksom inte riktigt lita på tjänsterna i framtiden då? Det blir inte billigare för konsumenterna även med de här AI-tjänsterna?
Alltså, man ska ha ett kritiskt öga. En del tjänster levererar perfekta resultat ibland, tycker jag. Och andra gör inte det. Och man bör liksom vara medveten och man kan ju hoppas då att de har en tydlig märkning när någonting till exempel är sponsrat eller liknande. Så har det ju varit. Det är ganska lätt att se på Google vad som är sponsrat. Och det är ju en sån regel som Google har förhållit sig till ganska länge.
Mm. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot. Tack för att du var med. Och tidigare hörde vi också Linn Hallberg, ekonomireporter här på Ekot. Studio 1 Peter här.
Och då till krigets Ukraina där attackerna mot Ryssland nu trappas upp för varje dag.
Ja, för det var ju förra veckan som president Zelensky tillkännagav en 40 dagar lång offensiv i syfte att pressa Ryssland till ett krigsslut. Och med oss nu direkt från Kiev, radions utsändare Rickard Myrenberg. Vi är några dagar in i den här offensiven. Hur framgångsrika har Ukraina varit?
Ja, alltså många här menar att Ukraina kanske inte har ett totalt övertag, men åtminstone initiativet i den här krigföringen just nu. Ukraina fortsätter ju med sina systematiska attacker med drönare och robotar mot mål ganska långt in i Ryssland, men också mot den här halvön Krim som Ryssland har annekterat. Och det är då i första hand mot ryska försvarsindustrier, men också framförallt då mot oljeraffinaderier. Och det här har då skapat en akut bränslebrist på många regioner i Ryssland. Och vi har sett då videoklipp från upprörda ryssar som står i kilometerlånga köer till bensinmackar och sådär. Och det här spelar ju då möjligtvis på ett missnöje mot Putin också. Men det här skapar också en svår situation för de ryska militärerna som också har bränslebrist, vilket påverkar dem då i deras stridsförmåga vid fronten.
Men just den här 40-dagars offensiven, hur tänker sig Zelensky att det här ska gå till? Det talas ju om att det här ska pressa fram ett krigsslut. Hur ska det gå till?
Ja, alltså han kallar dem ibland för djupa sanktionsåtgärder, de här drönarattackerna. Alltså det som omvärlden inte lyckats med, menar han, att införa då sanktioner mot Ryssland. Det vill Ukraina göra istället med de här attackerna. Och visst, det här handlar om att sätta maximal press på president Vladimir Putin, att visa att kriget nu drabbar vanliga ryssar. Och att Putin inte kan liksom gömma undan det här kriget för dem, och dessutom att han inte kan garantera ryssarnas liksom välmående. Och det här var också tydligt när han var tvungen att erkänna att Ryssland har bränsleproblem i söndags. Och Ukraina har ju valt att istället då för att slå sig helt blodigt på fronten som man har gjort nu under många år, en front som i stort sett stått stilla, så väljer man nu att inrikta pressen direkt mot Kreml och Putin genom att slå mot Rysslands viktigaste inkomstkälla, vilket är oljan. Och Ryssland sägs ha förlorat ungefär en tredjedel av sin förmåga att raffinera olja. Och enligt en beräkning som en nyhetsbyrå har gjort så har alltså Ukraina genomfört 50 attacker mot olika oljeanläggningar sedan i slutet av mars. Så det här verkar nu ge effekt.
Stanna kvar där, Rickard Myrenberg, med oss direkt från Kiev.
Här i studion Bert Sundström från SVT, tidigare Rysslands korrespondent. Ja, vi stannar kvar också vid det som Rickard Myrenberg var inne på, det där på alldeles nyss, brinnande oljeraffinaderier. Alltså, hur skakat är Ryssland av det som händer nu?
Det finns ju två olika delar av det där, kan man säga. När det gäller själva krigföringen så skulle jag nog säga att Ryssland inte alls är skakat. Och Putin inte heller. Det dör och såras visserligen oerhörda mängder av ryska soldater längs fronten. Men det verkar inte bekomma Putin alls faktiskt. Men det är ju också så att han är beroende av att känna att han har sitt folk i ryggen på något sätt under hela det här kriget. Och när det nu kommer klagomål, folk protesterar, kanske inte direkt mot honom, men i alla fall så börjar det bli lite skakigt. Så där är Putin pressad, och det faktum att han i söndags gick ut inte bara en gång utan två gånger och lät publicera kommentarer där han erkänner att det finns problem, visar ju på att det är jobbigt för honom.
Och det ska vi faktiskt lyssna på vad han sa.
До розколу в російському обществі і заставить Росію
приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения. Мы не дадим им такого шанса.
Ja, där hör vi alltså Vladimir Putin som sa att de vill splittra Ryssland och tvinga oss att åtminstone för en kort stund avbryta våra truppers framryckning vid frontlinjen, men vi ger dem inte en chans. Och Bert Sundström, det faktum att han ändå säger någonting och det han nu säger, hur ska man tolka det här tycker du?
Jag tror att man ska tolka det som att han vill ge en signal till sitt folk att jo, jag värnar ert välbefinnande. Jag vet att ni har problem, de är inte så stora, men så kan ni lita på mig. Jag kommer att fixa det här åt er. Så att bara ni har mig att hålla i handen så kommer allt att bli bra.
Men det faktum att Putin ändå medger att det är ett problem, hur stort är det?
Jag tror att det är ett problem för honom när han ser potentiellt i alla fall opinionssiffrorna för stödet för honom att sjunka. Han sägs bli nervös varje gång stödet sjunker, om än bara lite. Och här kan det ju bli så att det kommer att sjunka ganska mycket. Sen vet man ju inte riktigt, därför att folk i Ryssland vet ju att det kan vara förenat med fara att säga vad man tycker. Och sen finns det ju en sak till i det här. De som är mest missnöjda, mest drabbade av just det med bränslebrist och sånt, och dessutom har sina släktingar vid fronten som dör, det är människor som är långt ifrån de stora städerna Moskva och Sankt Petersburg. Så de räknas liksom inte riktigt, men det är ändå lite skakigt för Putin. Jag tror att han är lite nervös, inte mycket, enligt
vissa,
men lite.
Enligt vissa källor så dör ju 1000 ryssar varje dag vid fronten. Är det något som påverkar Vladimir Putin, tror du?
Nej, inte det minsta skulle jag säga. Sen om siffrorna stämmer eller inte, men flera hundra sårade och döda, ja, över 1000 varje dag. Man talar om över 1 miljon, kanske 1 300 000 ryssar dödade eller sårade allvarligt. Och det är enorma siffror. Det är oerhört många gånger fler än under Rysslands 10-åriga krig mot Afghanistan, som ju delvis ledde till Sovjets kollaps.
Och vi pratar ju om hur skakat Ryssland är av Ukrainas offensiv, och alldeles nyss kom rapporter om att Ryssland stänger sina järnvägsövergångar till Finland, Estland och Lettland. Bert, jag vet inte om du har hunnit se det, för jag läste det bara för några minuter sedan. Hur tolkar du det här?
Jag tolkar det som ett ytterligare steg i Putins propagandakampanj mot väst. Finland och Baltikum är fientliga stater. Vi måste skydda oss mot dem. Det kan finnas spekulationer om att det handlar om också att förhindra ryssar från att lämna landet. Men då glömmer man ju lite att både Finland och Baltikum kräver ju då visum av ryssar. De kan inte bara knalla över gränsen sådär. De måste ha ett visum först, och det är inte helt enkelt att få. Så jag tror att det är en del av att vi vill visa vårt folk att de här länderna är elaka mot oss.
För det pratas ju om en eventuell mobilisering från rysk sida. Vad tror du, kan det här ha något samband med det?
Jag tvivlar på det, för att det här är så marginella insatser med gränserna. Om man talar om att det ska vara soldater eller gränspoliser därifrån, det är ju några tusen. Om det går åt 1000 människor om dagen, så krävs det mycket, mycket mer än så. Men när Putin gjorde det här då i september 2022, så fick ju det väldigt besvärliga efterverkningar för honom. Massor av människor som lämnade landet, ja massor, men säkert 100 000, 200 000, många kom tillbaks, men ändå. Så att om han skulle slå till på allvar då och säga att nu mobiliserar vi på riktigt, då skulle han visserligen stärka sin militär oerhört mycket, men han skulle tappa popularitet i en utsträckning som han, tror jag, inte är beredd till. Så därför tvekar han.
Mm. Bert Sundström här i studion i Stockholm. Rickard Myrenberg, du finns i Kiev. Vi talar mörka siffror för Ryssland, men det finns ju också fortfarande en väldigt mörk bild för Ukraina. Maj till exempel, såg jag uppgift, var den dödligaste månaden för ukrainska civila sedan 2022. Bilden av hur kriget går för Ukraina, hur ser den ut?
Ja, alltså, maj var ju svårt, det var 270. 80 civila som dödades och ungefär 1800 som skadades under maj månad. Och de här ryska attackerna har ju tendens att rikta sig mot civila mål i Ukraina i hög grad mot bostadshus och sådär. Men det är en annan stämningsläge här. Jag var i Ukraina i november, då var det ganska deppigt, regnigt och kallt, och de här ryska attackerna mot energisektorn gjorde att många frös i kylan, elen hade slutat att fungera och det var ganska tungt. Men nu märker jag att ukrainarna går med lite lättare steg, och många har också svårt att dölja sin glädje över att ryssarna nu får känna av de här konsekvenserna av kriget, och visserligen i form av bränslebrist, men ändå. Men att det här ändå också drabbar ryssarna. Och det som också är slående, åtminstone just nu, det är att flyglarmen är betydligt färre nu än då. Tidigare så gick det knappt att sova här i Kiev på grund av alla attackerna och flyglarmen. Nu ljuder de knappt längre, eller mer sällan. Och enligt den ukrainske överbefälhavaren Oleksandr Syrsky så sa han i en tv-intervju häromdagen att det här också delvis gäller vid fronten, där han säger att den ryska aktiviteten minskat med 30% under den senaste tiden.
Mm. Bert Sundström, 40 dagars offensiv sätter tryck på Ryssland. Kommer Ukraina lyckas?
Det ser ut som att de har hyfsade utsikter i alla fall att göra livet för de som bor på Krimhalvön riktigt, riktigt svårt. Det finns ju mycket uppgifter om hur man attackerar med drönare längs tillfartsvägen som går från Rostov-Nadano i västligaste Ryssland, och att folk är nervösa för att ta sig över bron, Kerchbron som den heter, och att det dessutom är så att ryska fartyg med leveranser av förnödenheter är lite nervösa för att ta sig till Krim. Så där finns det faktiskt en hyfsad chans att Ukraina kan liksom skära av Krim, och då det skulle sätta stora skälvan, tror jag, i Putin. Därför att när Putin annekterade Krim då för 10 år sedan, drygt 12 är det nu, då hade han ett extremt starkt stöd hos den ryska befolkningen. Kriget som bröt ut lite senare bara i östra Ukraina, Donbass, som fortsätter storskaligt, det har inte alls lika stort stöd för. Krim var viktigt för ryssarna, och om det börjar gå dåligt och till och med en risk att de förlorar Krim, då hamnar han då får han problem.
Och då sätter sig Putin vid förhandlingsbordet?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att då sätter han kanske in den här mobiliseringen som han ändå är rädd för. Därför att det uttalade målet som Putin har, det är att han ska kontrollera antingen militärt eller politiskt hela Ukraina.
Men vad ska Ukraina göra då för att vinna det här kriget?
Fortsätta som de håller på nu. De utvecklas ju hela tiden. Deras kreativitet, deras motståndsvilja, deras förmåga att hitta på nya saker, att överraska Ryssland, har ju hela tiden utvecklats. Så att jag tror att nu kommer det här att förvandlas till ett rent luftkrig. De här som går striderna vid fronten, de kommer att fortsätta, kommer att dö väldigt massa människor. Men jag tror att det är i luften som de stora förändringarna kan komma att ske. Och där ligger Ukraina hyfsat bra till just nu.
Tack för det, Bert Sundström från SVT, tidigare Rysslands korrespondent, och före det så hörde vi också Rickard Myrenberg, Sveriges Radios utsända i Kiev.
Och då ska vi tillbaka till Sverige, för idag så ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga.
Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år som döms för allvarliga brott ska sitta i fängelse istället för på sluten ungdomsvård, SIS.
Och på högsäkerhetsfängelset Kumla, där räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan.
Johan Fritschoff är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
De vi kommer ta emot, och det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället. Så. Ja, nu är vi då inne på avdelning H2B.
Johan Fritschoff jämför avdelningen med en rymlig studentkorridor. Det finns som mest plats för 8 killar på varje avdelning på Kumla. I de gemensamma utrymmena finns vardagsrum med soffor, matsal med flera små träbord som kan ställas samman till ett långbord, kök, telefonrum, gym och tvätt- och städrum.
Och jag tror att de flesta blir ganska förvånade över hur fint det är. Så att man, det är inte så här man tänker sig att det ska se ut på ett fängelse.
Det finns en vaktkur också. Men Johan Fritschoff säger att personalen främst ska vara inne på avdelningen tillsammans med killarna. Agera goda förebilder.
Det som skiljer barn- och ungdomsavdelningen mot vuxenavdelningarna, dels är det ju då att öppettiderna är något annat. Alltså man är längre tid i gemensamhet, det är mindre tid inlåst och att vi har en mycket högre personalnärvaro.
Barn- och ungdomsavdelningarna ska heller inte vara dubbelbelagda, till skillnad från vuxenavdelningarna. Killarna får alltså en cell vardera. Johan Fritschoff använder ordet bostadsrum. Han beskriver ett dygn här.
Upplåsning då, eller väckning 07.00. Efter den så kommer vi köra en frukost här på avdelningen. Kanske lite morgonmöte för att gå igenom hur dagen ser ut. Sen strax efter 8 är det väl dags för första skolpasset. Kör man ett par timmar. Sen kommer man ner och så har man en promenad på en halvtimme här. Och sen när den promenaden är klar, då är det dags för lite skola igen. Och så kör man ett pass och sen kommer man ner och käkar lunch på avdelningen. Och efter den så kanske man har lite promenadtid igen. Och innan då eftermiddagen kommer igång då med skolpass igen. När skolan är slut för dagen, då kommer man ner på avdelningen och då är det väl dags för kanske lite eftermiddagsfika. Och sen så kommer vi dra igång aktiviteter där. Sen är det ju dags för kvällsmat och sen så kanske vi kör något litet kvällsmöte innan det är dags för inlåsning 8:00. Jag vill inte stänga dörren om hon går igen.
Johan Fritschoff håller upp dörren med foten för att vi inte ska råka bli inlåsta.
Det du ser på väggen där.
Han lutar sig in och pekar på en metallbricka med en knapp och en högtalare uppsatt vid nattduksbordet.
Det är vad vi kallar för en stentofon.
Killarna kan anropa personalen oavsett tid på dygnet.
Skulle det vara något att man känner att man behöver någon att prata med eller vad det nu skulle kunna vara, då trycker man på den och säger men nu behöver jag personal hit och då kommer det komma folk. Mm. Så.
Ja, hallå, det här är Emma.
Advokat Emma Persson jobbar främst med brottmål. Och för transparensens skull ska vi säga att hon fram till tidigt i våras hade ett uppdrag för Vänsterpartiet inom kollektivtrafiksbolag i Göteborg. Hon har företrätt barn som dömts för grova brott. Är de helt vanliga tonåringar?
Barn som döms för grova brott?
Mm.
Ja, men både och såklart. Det är ju allvarligt såklart. Och ett trauma för de här barnen såklart på olika sätt. Alltså jag tänker att det finns, de har ju också känslor av skuld och skam som man måste prata om och liksom stötta dem i det. Så att det inte blir negativt så att man inte hamnar i att man ger upp. Ja, jag har gjort detta då, det spelar ingen roll, jag kan göra någonting annat hemskt. Men utan att tänka att det här är någonting du har gjort, men man kan ta sig vidare från det.
Enligt din erfarenhet, hur påverkar frihetsberövande barn?
Väldigt negativt, i min uppfattning.
Finns det då en insikt i vad det man har gjort?
Ja, men det tror jag många har, att det är jättetufft såklart. Och sen beror det väl på hur mycket av det man liksom orkar eller vill ta till sig. För det är ju klart att det är tungt, den insikten.
Emma Perssons klienter är dömda för brott begångna både i och utanför gängmiljö. Hur tänker du kring att man även ska skydda barnen från att exploateras av varandra efter ett frihetsberövande?
Jag tror att det är jättesvårt. För jag vet att det förekommer ju på SIS, alltså när man har sluten ungdomsvård. Där sker det ju brott liksom mellan barnen och också att man socialiseras in i kriminalitet. Och det vet man ju att det sker alltså för äldre personer, då, de som är över 18 som avtjänar straff. Så kan det vara så att man istället för rehabilitering kommer ut och är mer kriminell.
Emma Persson oroar sig för kapacitetsbristen som varat flera år inom kriminalvården.
De har väldigt, väldigt hög beläggning. Så jag har svårt att se att de ska kunna klara detta. För de klarar inte sitt uppdrag vad gäller vuxna personer. Där har ju våld och hot mellan intagna ökat och det är dubbelbeläggning. Så jag är ju väldigt skeptisk till att det kommer fungera för barn.
Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. I nästa etapp öppnar ytterligare tre anstalter sina avdelningar. På barn- och ungdomsavdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder. Om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen. Håkan Sandén är expert på myndigheten och har varit centralt ansvarig i processen. Så långt ni har kommit hittills. Är du nöjd med ert arbete?
Det här är ju ett arbete som har pågått nu i 2,5 år och under väldigt hög tidspress. Takten har varit utmanande, men samtidigt som vi har ju stora behov av platser för vuxna parallellt. Men nu har vi på de här anstalterna jag har räknat upp tidigare då, skapat förutsättningar för att ta emot barn på ett bra och klokt och fint sätt.
Kumla. Hur ska advokat Emma Perssons oro för att killarna här drar varandra djupare in i kriminalitet motverkas? Johan Fritschoff igen.
Det blir ju en av våra viktigaste uppgifter att hela tiden kanske styra bort diskussionerna just från sådana saker. Om vi skulle märka då att man sitter och pratar om kriminalitet eller ja, mindre önskvärda saker, då är det ju personalen på avdelningens ansvar att se till att det är uppe liksom och kanske locka med annat istället. Men vi tänker att vi kommer gå in i detta med väldigt positiv inställning. Jag är väldigt nöjd och trygg med den personalgrupp vi har som kommer att arbeta med de här killarna och jag vet att de kommer att göra ett jättebra jobb.
Var, alltså kan du peka, var bryts det kriminella beteendet?
Jag skulle nog säga att det är där vi sitter just nu, du och jag.
Matsalsbordet.
Här tänker jag att det kommer ske mycket goda samtal. Jag tänker att vi kommer ha mycket kul med grabbarna just i den här ytan här. Där, ja, men det kommer vara mycket, mycket diskussioner, mycket skratt och mycket liksom sådär. Ja, men en helt klart en bra miljö.
Och samtidigt kan ju det låta lite motsägelsefullt att det kriminella beteendet bryts under inlåsning på en anstalt tillsammans med andra som också är här för att de har begått grova brott.
Ja. Ihop med goda vuxna förebilder som vi har anställda där. Det är det jag tror kommer att göra den stora skillnaden. Liksom så.
Reportage signerat Klara von Jägerfeldt.
And in response there has been a sharp increase in electrical vehicle sales. Good timing, Adam.
Ja, så där lät det förra veckan då klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tog med sig sitt spädbarn till ett EU-möte.
Ja, och i ett klipp på sociala medier så ser man då hur ministern sitter, ska hålla ett anförande och hon sitter då med sin son i en sjal runt midjan.
Och det här klippet fick spridning över hela världen och kommentarsfälten fylldes av tankar kring om Romina Pourmokhtari borde ha varit hemma istället med sitt barn.
Och med oss nu Ann Heberlein, doktor i etik, författare och debattör. Och här i studion finns Madina Refoy som är läkare, skribent, sommarvikarie på Svenska Dagbladets ledarsida från och med nästa vecka. Välkomna båda två.
Tack snälla.
Om vi börjar med dig, Ann Heberlein. Du är kritisk till att Romina Pourmokhtari tog med sig sitt spädbarn, 3 månader gammal tror jag att han är, till det här mötet. Varför då?
Den här diskussionen är ju ett exempel på vad som är problematiskt. Istället för att diskutera vad som faktiskt sades på det där toppmötet som jag utgår från var ganska väsentligt, så sitter vi och diskuterar Romina Pourmokhtaris bebis. Och det är ju det som händer om man tar med sig en bebis eller en hundvalp till ett sammanhang där bebis och hundvalpar inte är så vanligt förekommande. Det är att fokus hamnar på dem. Så jag tycker att det finns liksom en viss form av oförskämdhet faktiskt att ta fokus från de väsentliga frågorna.
Plus, men det här om barnet inte hade, om nu det här hennes barn inte hade varit bara sovit och sådär, hade inte varit något problem, eller?
Nej, men jag väl visst, det var att det hade varit ett barn där. Och jag tänker nog ändå att jag har själv 3 barn och jag tänker nog att när barnet är i den åldern så krävs det en viss uppmärksamhet från en förälder. Och då är det svårt för den föräldern att samtidigt delta fullt ut i ett möte. Jag tycker att det finns ett problem som inte bara handlar om det här, utan ett generellt problem i samtiden, att vi tror att vi måste göra allting samtidigt. Jag tänker att när man har fått ett barn så kanske man ska ägna det barnet tid och koppla bort andra saker. Man hinner det andra sen. Så det här är ju bara ett symptom på något som vi alla kämpar med, nämligen att vi tror att vi måste göra precis allting samtidigt.
Ja, Madina Refoy, du sitter här och lyssnar på Ann Heberlein. Vad säger du om hennes argument att var sak har sin tid?
Ja, jag visste inte att Ann Heberlein gått och blivit familjeplaneringsminister. Jag tycker att det är en väldigt dramatisk retorik här, där Ann på något sätt menar på att antingen så låter man bli att skaffa barn eller så stannar man hemma. Det är en väldigt förlegad syn. Det tar oss nästan tillbaka till 50-talet. Och då verkade en väldigt klok kvinna vid namnet Simone de Beauvoir, och hon varnade ju väldigt tidigt för just det här med att man reducerar kvinnor till just moderskapet. Och det är exakt där vi landar i den här debatten, där man diskuterar hur Nina är, hur hon är som mamma, istället för att diskutera hur hon är som minister. Och jag tror att om man börjar liksom acceptera det här, att det behöver ha en diskussion kring att välja mellan att vara moder eller att ha makt, så gör man kvinnan väldigt ofri, för då är det samhället som liksom väljer åt den. Mm. Och det missgynnar verkligen jämställdhet.
Ann Heberlein, du skrattar, hör jag.
Ja, med all respekt. Madina, du har inga barn, men jag har fostrat 3 barn som nu är vuxna, kompetenta individer, och jag har gjort en ganska rimlig karriär. Det går faktiskt att göra båda delarna, man behöver inte göra det samtidigt. Jag tror inte liksom att världen hade gått under ifall Romina Pourmokhtari hade stannat hemma från just det här mötet. Eller, det är ju paradoxalt att hon säger att hon vill bevisa att föräldraförsäkringen fungerar. Men om den hade gjort det, hade väl hennes man kunnat ha barnet under mötet. Hennes man kan väl följa med henne på toppmötet, ha barnet medan hon sitter inne i mötet, sen kan hon gå ut från mötet och amma. Ja, varför måste hon demonstrativt ta barnet med sig? Det är ju barockt.
Jag tycker att det luktar lite missunnsamhet här från dig, Ann. Jag tror att vissa kvinnor tittar på det här och tänker så här, varför får hon och varför fick inte jag? Jag tror att det verkligen missgynnar både jämställdhet och kvinnokampen, om man nu tror på den. Jag tror att vi ska titta på Romina Pourmokhtari och tänka, vilken förebild. Att det är så ett modernt arbetsliv ser ut 2026, där man ska kunna låta kvinnor göra karriär.
En i taget, Ann Heberlein, en i taget. Vi får höra klart Madina Refoy.
Ja, men jag tycker att ett modernt arbetsliv måste ändå kunna innefatta att man både kan vara en ledare och vara mamma samtidigt, och att man inte ska behöva välja mellan makt eller moderskapet. Och låt människor få göra det själva, och låt familjer ha frihet att bestämma själva hur det ska funka. Jag tycker inte alls att det behöver vara en paradox.
Och Ann Heberlein, du ska få komma in alldeles strax, men först ska vi säga det att vi har sökt Romina Pourmokhtari, men hon har avböjt att medverka. Men hon sa så här i samband med det där EU-mötet.
Happy also to be an example of not having to choose between being a present minister and a present mother.
Romina Pourmokhtari säger alltså att hon är glad att kunna visa att man inte behöver välja mellan att vara en närvarande mamma och en närvarande minister. Ann Heberlein, kan man verkligen inte vara båda delar, menar du?
Jag tycker det är en väldigt märklig idé att ett modernt arbetsliv innebär att man har barnen med sig på arbetet. Vi har en utmärkt förskola i Sverige. Vi har också en alldeles utmärkt föräldraförsäkring som innebär att pappa, man kan välja vilken förälder som är hemma med barnet, så att det stackars barnet inte behöver liksom följa med på möten runt i hela världen. Varför använder man inte de försäkringar vi har? Det är ju exakt det som Madina talar om, kvinnors frigörelse och kvinnors närvaro i makten och på arbetslivet. Det är ju därför vi har förskola. Det är därför vi har föräldraförsäkring. Mm. Man ska inte behöva göra båda delarna samtidigt.
Mm. Men det är fantastiskt att det är ju väl fantastiskt att Sverige har den föräldraförsäkringen som vi har. Det ger också människor möjligheten att kunna välja och välja bort. Jag tycker att den här kritiken som framkommer här på något sätt motverkar de jämställdhetsideal som många inom vänstern har en väldigt hög svansföring kring, där man på något sätt säger att småbarnsmorsor inte hör hemma i maktens korridorer.
Men så finns inte risken att öka pressen på kvinnorna, att man kan inte vara borta från jobbet så kort
tid? Nej, men tvärtom. De föräldraförsäkringar vi har i Sverige och den liksom generösa välfärdsstat som vi har möjliggör att kvinnor kan stanna hemma. Men de kvinnor som vill ha karriär och fokusera på det, låt dem göra det om de kan. Jag tycker inte det här alls vara ett störande moment i det mötet. Jag tycker att vi definitivt snarare behöver en diskussion kring det här med att kunna kombinera karriär och att vara en framgångsrik kvinna. I en tid där vi, jag tror inte på kvotering, men jag tror däremot att det finns väldigt kompetenta kvinnor där inne som behöver plats i näringslivets rum och i högre befattningar inom politiken. Och här tycker jag att Romina öppnar en väldigt intressant och givande diskussion som vi behöver prata mer om.
Men riskerar det här ändå inte att öka pressen på kvinnor, att man ska vara borta från jobbet så kort tid som möjligt för att göra karriär?
Nej, jag tycker inte. Jag tycker snarare att de kvinnorna som inte vill ta det steget, de har ju möjlighet att utnyttja det systemet som vi har med generösa föräldraförsäkringar. Och Romina Pourmokhtari, jag tänker att hon verkar vara en väldigt omdömesgill person. Hon hade tillräckligt gott omdöme för att tacka nej till att bli partiledare för Liberalerna. Så att det här med att kombinera att vara minister och att vara mamma samtidigt, det tycker jag att vi också måste kunna tro på.
Vi kan väl bara påminna hur det har låtit i historien. Romina Pourmokhtari är inte nämligen den första politikern att ta med sitt barn till jobbet, socialdemokrater Birgitta Dahl. Hon var den första att amma i riksdagen redan på slutet av 60-talet. Så här säger hon i en dokumentär om hur det var då att sitta i riksdagen.
Jag hade inte rätt till en dags ledighet. Och jag fick helt enkelt göra så att jag tog henne med mig för att klara amningen.
Birgitta Dahl alltså i SVT-dokumentären Birgitta Dahls heliga vrede. Ann Heberlein, finns det aldrig tillfällen då man borde kombinera sitt föräldraskap och sin karriär, tycker du? Hallå, Ann Heberlein. Får vi se. Mitt i den här debatten. Ja, hallå Ann.
Hallå.
Ja.
Hej, nu är jag tillbaka.
Ja, nu är du tillbaka, toppen. Då har vi bara några sekunder, vi har bara typ en minut kvar.
Men, jag har missat allt klokt som Adina säkert sa.
Ja, nej, men vi lyssnade på Birgitta Dahl här som ammade redan i slutet på 60-talet. Och då kan man ju undra, finns det aldrig tillfällen då man borde kombinera sitt föräldraskap och sin karriär, tycker du?
Vad ska jag säga? Så här med tre vuxna barn så önskar jag att jag hade ägnat mer tid åt barnen och mindre åt min karriär. Därför allt det där har jag hunnit sen. De där åren kommer aldrig tillbaka och det är väl egentligen det handlar om, varken för mamman eller för barnen eller för pappan för den delen. Så det är väl ändå en god idé att vara på den tiden så gott man kan.
Ja, men jag tycker att vi hamnar fel när vi talar om för kvinnor hur de ska vara som föräldrar. Att ett jämställt samhälle i mina ögon som ung kvinna som också jobbar som läkare, att ett samhälle där är inte det alla kvinnor gör samma, ett jämställt samhälle är inte det alla kvinnor gör samma val, utan snarare där man har råd och frihet att göra olika val utan att bli dömd. Så vänligen, låt oss sluta döma Romina för det här och se henne som en förebild för hur man kan ha ett arbetsliv i framtiden.
En fråga till er båda två då. Ja, Ann Heberlein.
Man behöver inte, jag tycker inte jag dömer Romina, men jag vill inte heller framhålla honom som...
Oj, vilken otur vi har med uppkopplingen, vad synd. Men... Då får du ett slut.
Ja, jag kan säga bara så här. Det intressanta med det här är att Sverige har en väldigt hög svansföring kring att vi är ett väldigt jämställt land med feministiska perspektiv och så vidare. Men internationellt har man försökt ha det narrativet kring Sverige när det kommer till Romina, när den här nyheten har blivit så global. Men i Sverige så sker debatten helt annorlunda. Och det är ett narrativ som jag tycker är väldigt intressant.
Tusen tack, Martina Rufoy, läkare, skribent, sommarvikarie på Svenska Dagbladets ledarsida, och Ann Heberlein, doktor i etik, författare och debattör, som vi tyvärr tappade lite där på slutet. Tack ska ni ha båda två. Vi ska strax släppa in Ekot.
Det ska vi göra, men före det kan vi passa på att säga att efter oss här så blir det USA-podden. Studio 1 är tillbaka som vanligt imorgon klockan 16. Nu blir det alldeles strax Ekot. Producent för den här sändningen Petter Ljunggren, i studion Marcus Karlehed och Helena Groll.